Bra det här. Roligt att se er, som sagt. Vi har ju inlett en ny undervisningsserie här i församlingen som vi kallar Äntligen hemma eller Fuskbyggarna. Och som vi har knyckt då ur, naturligtvis ur Sveriges TV4:s programutbud helt utan tillstånd. Behöver kanske också tilläggas att vi har gjort. Men vad den handlar om egentligen och vad det är vi vill koncentrera oss på under de här veckorna som ligger framför, det är att vi vill se i Bibeln hur man kan bygga upp ett kristet liv som fungerar. Därför att jag träffar ganska få som vill ha ett icke-fungerande kristet liv. Det är ganska få sådana. Utan de som nu har tänkt att kristen tro är någonting för mig, så önskar jag verkligen att ens kristna tro ska fungera. Ska inte bara vara någonting som är teoretiskt eller någonting som man lär sig någonstans på någon skriftskola eller något läger eller någonting annanstans. Utan någonting som fungerar i våran vardag, eller hur? Hur många av er har en vardag här? Räck upp en hand. Vilka vardagsförankrade typer ni är. Det är precis så det är, att den största delen av vårt liv, det kallas vardag. Det är då vi går till jobbet, det är då vi går till skolan, det är då vi är där hemma, det är då vi lagar mat, det är då vi blir glada på varandra, det är då vi blir arga på varandra. Våran vardag. Och vi tror i den här församlingen att det finns en kristendom som fungerar precis där. Som egentligen är designad, skapad för att vara där. Det fungerar lite sämre i kyrkan, men det klarar vi av. Men den är formad för att passa din vardag. Och det är precis det vi ska se här. Egentligen består det i två delar. Vi tog vår startpunkt från den här första pingstpredikan som Petrus och lärjungarna hade på pingstdagen. Det står att efter att Petrus och de här apostlarna hade predikan, så står det så här att det högg till i hjärtat på de som lyssnade, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Och vi tror nämligen vi behöver två saker för att inte en kristen tro bara ska bli teori. Och det är nämligen ett möte med Gud. Alltså att bli berörd i sitt hjärta, eller vad du vill kalla det. Och sen också att få utmålad eller utformad en väg som du kan gå på. Där du kan växa som troende. Där ditt liv kan växa och utvecklas på ett bra sätt. Så nu är vi lite grann i det här gudsmötes delen av vår undervisningsserie. Och det är det jag ska tala om här idag. När vi talar om att vara kristen. Ibland har kristen tro förknippats med sån här positivt tänkande, eller hur? Det är en positiv bekännelse, den här jag är inte här, jag är inte här, jag är inte här. Eller någonting sånt. Men räcker det att tänka positivt för att få ett fungerande kristet liv? I ledarskolan som Tom talade om, som vi just har börjat. Så i inledningen till första kapitlet så står det så här, jag ska läsa ett litet citat. Innan du kan börja växa som troende och leva ett kristet liv som fungerar, måste du förstå att du inte kan göra dig helig eller god i egen kraft eller genom egen viljestyrka. Bara genom att inse att du egentligen är svag och ganska utelämnad i dig själv, är du beredd att ta emot Jesus som din frälsare och inse att det är från honom som livet kommer. Sanningen är egentligen den att utan honom kan du inte göra någonting. Och det där låter ju inte som det ska ha tagit ur en självförbättringskurs direkt. Och det är precis sant. Därför att den kristna tron är inget självförbättringsprogram. Eller hur? Det är inte en sån här program att bara du blir lite bättre, eller bara du tar dig i kragen lite mer, eller bara du anstränger dig lite hårdare, så kommer nog det här att gå bra. Det är inte kristen tro. Därför att då skulle kristen tro vara till för dem som är tillräckligt viljestarka. Till de som käkar taggtråd på morgonen när de vaknar, och som kan verkligen ha de här vita knogarna i sitt liv och verkligen kan anstränga sig. Men den kristna tron handlar inte om det. Ibland har vi som församling gjort det här. Våran ansträngning har varit att försöka få människor att känna sig lite bättre till mods genom olika övningar och pep-talks och sådana här saker. Medan Gud egentligen är efter någonting helt annat. Gud är inte efter att på något sätt hausa upp en stämning hos dig där du kan lite, åh, nu kittlar det, nu känns det bra här. Utan Gud är efter någonting helt annat i ditt liv, och det är det vi ska se på lite här idag. För att ett pep-talk eller en sån här övning, den håller inte längden. Och det är som Gud, om det är någonting han vill med dig, så är det att du ska hålla i längden. Eller hur? Kristendom handlar inte om det här, upp som en sol och ner som en pannkaka. Eller upp som ett fyrverkeri och sen kommer den brända pinnen ner. De flesta av er har inte någon aning om var era brända pinnar kom ner när ni hade nyårsfyrverkeri. Eller hur? Ingen bryr sig om de brända pinnarna. Och ofta har det varit också så, både i samhället runt omkring oss, men till och med ibland i den kristna världen, man har kommit upp som en sol. Och det har exploderat, det var i fyrverkeri. Men efter en stund så har man tappat farten och det får inte uppåt längre, utan det kommer ner och så kraschar det. Gud vill att du ska kunna leva ett helt liv som fungerar. Ett liv där du får växa, ett liv där du får på något sätt tag mer och mer. Ju längre du lever, får tag mer och mer på vad egentliga livet innebär och innehåller. Det vill Gud med dig. Och det är det vi ska se på. Vårt andra problem ibland när vi talar om den kristna tron, det är det att vi har försökt bygga upp vår tro på teologi, på dogmer och på paragrafer. Att vi vill skapa ett regelverk, att hur ska man nu leva då som kristen? Vad ska man göra på det här sättet? Och det har säkert en legitimitet att fråga så. Men det börjar aldrig där. Eller hur? Det börjar inte att du ska försöka lära dig att leva rätt. Det börjar inte att du ska försöka lära dig att få den rätta vokabulären eller de rätta orden eller lära dig de rätta fraserna. Det börjar någon helt annanstans. För när vi ibland söker efter teologi och dogmer, så talar Gud hela tiden om att han är intresserad av en relation med dig. Han är intresserad att få tag på dig, att få dig, du vet, du som springer omkring i tillvarons ekorrhjul. Ibland så vill han tro att den här som lägger in den pinnen i ekorrhjulet så att det stannar av, så att han får tag på dig, så att han får bygga en relation med dig. Det är det jag tror att han är ute efter. Och det är där jag tror att den verkliga kristna tron fungerar. För att om vi ska gå in på den här del två i vår undervisningsserie, där vi ska se nu då i Nya Testamentet vilken bild Nya Testamentet målar upp av vad det är att vara en kristen. För att vi överhuvudtaget ska kunna göra det utan att det ska bli någon sån här regelverk och dogmatik, så behöver vi få tag på det här. Okej? Okay? Vi följer och lyder Gud, inte därför att vi skulle vilja förtjäna att få möta honom. Vi följer och lyder Gud därför att han har mött oss. Vet du det? Du är inte där du är därför att du är så förskräckligt bra. Utan du är, det goda som har kommit i ditt liv finns där därför att Gud älskar dig. För att han har en plan för ditt liv. Därför att han alltid tar det första steget. Om inte vi får tag på det här, utan den kristna tron blir någon sorts regelverk, så då har vi antingen två vägar att gå. Eller vi blir antingen en av två saker. Antingen blir vi dömande fariseer, som har ett långt pekfinger och som vet hur allt ska vara, och hur alla ska bete sig, hur alla ska göra. Och oftast, du vet, de pekfingrarna, de pekar oftast utåt. Du kanske märkt, eller hur? Det är väldigt sällan pekfingrarna pekar hitåt. Även om vi ibland säger att jag pekar pekfingret, så pekar tre fingrar mot mig. Och så andra roliga grejer som vi nu talar om. Men det är bara struntsak, för det är det vi menar när vi pekar fingret. Vi kan bli hårda fariseer som vet hur allt ska vara, men som saknar verkligt liv. Eller så kan vi bli uppgivna, skuldtyngda, miserabla människor som har satt oss ner och gett upp. Och vet du, jag träffar många sådana troende. Som vet att jag skulle ju borde, man vill nog, men jag skulle borde, men jag orkar inte riktigt. Och så efter ett tag då man har kämpat tillräckligt länge, så säger man, jag klarar nog inte det här. Alla andra tydligen har alla koppar i skåpet, och alla andra vet hur det ska gå. Men jag är ju inte riktigt så lika duktig som alla andra. Och då upplever vi Gud som en slavdrivare. En sån som kommer med krav. En sån som har en lista som vi ska nå upp till. Och då har vi totalt missuppfattat vad tron handlar om. Då har vi totalt fått allting om bakfoten. För det var inte alls det som Gud var efter. Vad Gud vill ge dig. Och jag vet att det här jag säger nu kan misstolkas. Därför har jag en liten del av min predikan kvar när jag sagt det här. Vad Gud vill ge dig är verklig frihet. Vad Gud vill ge dig, det står ett ställe i Bibeln så att den som sonen, alltså den som Jesus gör fri, han blir verkligen fri. Eller hur? Så sann verklig kristenhet, sann verklig andlighet, det är en typ av liv som sätter mig fri. Nu kan jag ju säga så här, ja men jag är så fri så jag får göra precis vad jag vill. Kanske inte riktigt den typen av frihet som du vet att leder till en verklig frihet i det långa loppet. Men faktum kvarstår att Gud vill göra dig fri. Därför måste alltid hästen komma före vagnen. Eller hur? Det är en bra bild. Jag menar, hästen behöver vara före vagnen om det ska bli någonting. Ibland är hästen i vagnen. Det ser vi mer än nu på vägarna. Men det är inte den typen av transport vi tänkt på. Utan ska det bli någon dragkraft i det hela så behöver hästen komma före vagnen. Och det är det som Paulus säger i Efeserbrevet. Nu, du har någon bild här så får du antingen se din egen bibel som du har där hemma eller så får du lyssna på mig. Det står så här i Efeserbrevet, säger Paulus så här, att vi ska bli Guds efterföljare, vi som är hans älskade barn. Okej? Och det är viktigt då att vi läser vad som står här. För att innan det här då, i Efeserbrevet 4, så har Paulus talat om olika saker som behöver finnas i oss som troende. Han säger att vi ska sluta ljuga, vi ska sluta stjäla, vi ska inte tala en massa skräp, vi ska lägga bort bitterhet och ondska etc. Och det är klart att om jag följer Jesus, eller om jag vill följa Jesus, så kommer de här sakerna i längden att förhindra mig att göra det. Jag menar, bär jag på bitterhet, bär jag på oförsonlighet, bär jag på mycket av de här sakerna, om min mun för mig åt skogen varenda gång, så det är klart att min vandring med Jesus tar stryk av det, eller hur? Okej? Men det är inte det som kommer först, utan det som kommer först i hela min relation till Gud, det är att jag är hans älskade barn. Okej? Så du vet, om du tänker så här att du kan ha olika, nu vet jag inte vad du har för relation, har haft eller har för relation till din jordiska far. Men man kan ha en sån relation med en förälder, med en far, att man hela tiden måste förtjäna. Eller hur? Du måste som förtjäna det här, då är du accepterad. Då är du som inne. Eller så kan du ha en sån relation där du inte behöver förtjäna någonting utan du accepterar det från början. Eller hur? Och en sån relation är ju extremt befriande. Jag menar, vart går du någonstans när det går åt skogen? Jo, du går till sådana människor som du vet att älskar dig fast det har gått åt skogen. Eller hur? Du går till sådana människor som kanske inte alltid håller med i allt du gör. Men du går till sådana människor som inte förkastar dig när du har misslyckats. Eller hur? Och om vi har en relation till Gud där vi måste förtjäna och där vi måste prestera, så kommer vi inte att gå till honom när vi behöver hjälp. Eller hur? Därför säger Paulus att vi kan bli Guds efterföljare eftersom vi är hans älskade barn. Alltså vi är någonting. Vi är redan accepterade. Vi är redan försonade. Innan, Bibeln säger så här, innan du ens hade gjort gott eller ont, så dog Jesus för dig. Innan du ens hade förtjänat någonting eller någonting annat, så betalade Jesus priset för dig. Allting är redan klart. Eller hur? Men. Nej, inga män. Inte ens några kvinnor. Det är klart. Du kan inte göra någonting till, du kan inte ta någonting från. Utan du är hans älskade barn. När du kommer till honom så märker du att du redan är det. När du kommer till honom för första gången eller för 1080:e gången, så märker du att du är redan accepterad. Du är redan där. Det är inte någonting du ska uppnå, det är inte någonting du ska sträva till, utan du är hans älskade barn. Därför kan du också följa honom. Och eftersom du är hans älskade barn kan du följa honom, inte av tvång, utan därför att du älskar honom som först har älskat dig. Då börjar kugghjulen kopplas ihop i den kristna tron. Då börjar det fungera. Så får vi inte här på rätt köl, så är det ingen vits att vi tar oss an den andra undervisningsbiten heller. Därför att det är mötet och livet med Jesus som är förutsättningen för att vi ska verkligen kunna följa honom. För att vi verkligen ska kunna leva ett liv som fungerar. Så vi börjar tänka på det, att det handlar om det som finns på min insida. Inte på det som finns på min utsida. Eller hur? Fariseerna under Jesus tid. Den grupp av människor som Jesus hade störst problem med, det var fariseerna. Och orsaken varför Jesus hade så stort problem med fariseerna, det var därför att fariseerna var hela tiden upptagna av vad som fanns på ytan. Hur folk betedde sig. Ja, de fastade inte och de knyckte och sedeskorn och de gick genom åkern. Det var alltid någonting fel, och så var det sabbat och någon skulle bli botad och så vidare. Det, hela tiden var fariseerna var intresserade av det, hur ser det ut på ytan. Polera fasaden. Eller hur? Och du vet, du kan ju polera fasaden hur mycket som helst. Och det kan fortfarande se ut som, jag vet inte vad, på insidan. Eller hur? Du kan polera fasaden, du kan ha rätt saker, allting rätt på utsidan. Men fortfarande så har ingenting hänt på insidan. Därför har Jesus så stort problem med fariseerna. Och så lätt också hos oss så fokuserar vi på det yttre. Eller hur? På uttryckssätt, på kultur. Jag som har förmånen att få röra mig i alla generationer, både här i församlingen och runt omkring, så ibland möter jag äldre som är irriterade på att ungdomarna bara leker. De tycker det är så mycket noise och det är så mycket show och det är så mycket det ena och det är så mycket det andra. Medan jag som också får ha förmånen att vara med ungdomarna, ser att hos ungdomarna finns det en djup längtan efter att lära känna Jesus. Efter att komma djupare in, efter att få leva ett sånt liv som man kan föra ut Jesus till sin samtid. Sen träffar jag bland ungdomar som lite sådär halvföraktfullt säger att det gamla är så tröga. Ja? Lite sega, det är så sekt och det är som så, usch, och så här. Men när jag sen träffar de äldre så ser jag att det här är trogna människor som älskar Jesus, som har varit med och som har slitit hårt och som älskar Jesus och hans församling och är med och har en verklig nöd för Guds rike. Men om det vi ser är utsidan, då kommer vi alltid att haka upp oss. Eller hur? Om vi ser är utanpå skriften, då kommer det alltid finnas saker att haka upp sig på. Det här handlar inte bara om äldre och yngre. Det här handlar om alla medmänniskor som vi har runt omkring oss. Om vi är som fariseerna, om vi är upptagna med att se på utanför skriften, så då kommer vi att bli dömande människor. Men om vi är som Jesus, som ser in i hjärtat, där det finns längtan och där det finns goda intentioner som inte alltid blir som vi har tänkt och så vidare, så då kommer vi att ha mycket lättare och vi kommer att inse att oj vad mycket vi har gemensamt med de här människorna. Eller hur? Är inte så när du känner en människa ytligt och efter en tid lär känna den här människan djupare, så märker du att wow, det här var en helt annan typ än den här som jag såg på ytan. Därför att det är så här nämligen, att varenda en av oss har en yta. Eller hur? Det finns ingen som går som en öppen bok runt omkring i samhället. Om du gör det så lever du inte så jättelänge. Tyvärr är det lite så. Utan var och en av oss har en yta. Och det är först när vi lär känna varandra. Det är därför vi vill satsa på relationer i den här församlingen. Därför att det är först när vi lär känna varandra så märker vi att wow, vad mycket guld det finns här. Eller hur? Det finns jättemycket guld i dig. Man ska nästan börja sälja dig så man ska få lite större budget. Ja. Det finns jättemycket guld i dig. Det finns jättemycket goda saker som Gud har lagt ner i dig som bara är jättebra. Men ibland har du lite kantig yta. Så det tar i lite här och lite där. Det handlar ytterst sett om att du och jag behöver möta Gud så att vi får hans ögon när vi ser på saker och ting runt omkring oss. Vi ser på tre saker runt omkring oss. För det första, när vi möter Gud så inser vi vem vi själva är. Vet du vad som händer då? Vi blir lite ödmjuka. Eller hur? Ibland är det att vi har så lätt att döma andra, så har med bristande självinsikt att göra. När du verkligen lär känna dig själv, kära vän, så blir du ganska ödmjuk. Därför att du vet att också du har många saker att arbeta på. Eller hur? Du vet att Gud har en liten, liten bit kvar innan du kommer i det här stadiet som kallas fullkomligheten. Va? Nej, inte så. Lite kvar har han. Jag vet att han är nästan där, men lite kvar har han. Så om han har lite kvar med dig, så kanske han har lite kvar med någon annan också. Eller hur? Så att en korrekt självinsikt, när Gud möter dig så du får lära känna dig själv, så blir du ödmjuk. Och det är väldigt behagligt. Det andra du får se när Gud öppnar dina ögon, det är att du inser vem Gud är. Och när du inser vem du är, ger dig ödmjukhet. Så när du inser vem Gud är, då får du hopp. Hör du det? När du inser vem Gud är, då får du hopp att till och med du ska klara av det. När du inser vem han är, när du inser att han är inte den som dömer dig, när du inser att han börjar om med dig, om och om och om igen, och varenda gång du vänder dig till honom, så är han där. Varenda gång du säger, åh Gud, nu vill jag börja på nytt, och säger han, jippi, nu är det dags igen. Ja? Han vet att du är som prästens lilla kråka. Men han gör det. En slank det hit och en slank det dit, och så väver vi ner i diket igen. Va? Och när du har fått böka på där en stund och som du har lera upp till öronen, och du vet att det här blir inte bra, så kommer du till honom igen. Och skulle han vara som dig och mig, så skulle han ha sagt vad då? Vad var det jag sa? Exakt. Jag har aldrig, lyssna nu, jag har aldrig upplevt Gud säga det. Vad var det jag sa? Det har jag inte gjort. Han är inte sån. Utan när den här bilden, ni vet, ni som har läst Bibeln, där det står Jesaja om den här krukmakaren. När han går till krukmakarens hus och så det här lera som krukmakaren håller på med, så har ni sett någon gång då de gör de här krukorna när det går fel. Så börjar det som, sen sprutar det åt alla håll med den här leran. Så vad han gör är att han samlar ihop på nytt, lägger i lite vatten och så börjar han om. Inte står han där med, vad var det jag sa, du var för mycket stenar i dig. Eller något sånt där. Utan han plockar ut stenarna och så börjar han på nytt. Och så formar han en ny kruka tills han är nöjd. Vet du vad? Om inte du ger upp, så kommer Gud att forma dig tills han är nöjd. Om inte du ger upp någon gång på vägen och säger, nu får det vara nog. Nu tänkte jag säga något fel. Nu struntar jag i det här. Va? Nu gör jag inte mer. Nu får det här, Gud, nu får det vara. Då blir det ett problem. Men så länge du kommer till honom och säger, Gud, vi börjar på nytt, så kommer han att vara där varenda gång. Sån är han. Och när du möter Gud och får öppnade ögon om vem han är, så blir det så jättemycket lättare att komma till honom. Det tredje som han vill öppna dina ögon för, det är att han vill öppna dina ögon för dina medmänniskor. Och om när du ser dig själv ger ödmjukhet, och när du ser Gud ger hopp, så när du ser dina medmänniskor, då blir det kärlek. Då blir det kärlek. När du ser dina medmänniskor, när du ser människor runt omkring dig, så då kan du inte annat än fyllas av kärlek. Därför att det är underbara människor. Människor är inte medel för att uppnå ett mål. Åtminstone inte i Guds rike. Utan i Guds rike är människorna målet. Hallå? I Guds rike, i församlingen, så, i Guds församling, så ska vi inte använda människor för att uppnå något syfte. Att komma på Vasabladet kan man göra av olika andra orsaker. Men så här, vi ska inte använda människor, utan människorna är målet. För Gud och för hans församling. Därför, när Gud öppnar dina ögon, så kommer du att se dina medmänniskor på ett helt annat sätt. Att möta Gud, det är det vi talar om. Att möta Gud innehåller också att möta sig själv. Nu blir det lite jobbigt här en stund. Men det blir bra i slutet. Jag har utkastat här, jag kan garantera. När vi stannar upp för att möta Gud, så en konsekvens av det är att vi står ansikte mot ansikte med oss själva. Och det här är många människor väldigt rädda för. Det är därför man har så hård fart på. Det är därför allting ska alltid hända någonting. Det ska alltid vara någonting på gång eller någonting i lurarna eller någonting annat. För tänk om det blir tyst. Och man får möta sig själv. Keith Krell heter en forskare och pastor i USA. Som gjorde en stor undersökning för några år sedan. De ställde den här frågan. Åt människor i församlingar. De ska säga så här: vad är du mest rädd för? När man ställer människor i en församling, det borde vara djävulen kanske. Eller någonting sånt. Vad är du mest rädd för? Resultatet, det här är inte en liten undersökning, det här är en stor undersökning. Resultatet var det att det man var mest rädd för, det var intimitet med Gud. Va? Det här kan väl inte stämma. Men jag tror det att många människor har det på det här sättet. Man är nästan livrädd för att möta Gud. För att när man möter Gud så möter man sig själv. Det är ganska avslöjande att möta Gud. Det går som inte att lägga den här fasaden på så happy face på, ja, det blir nog bra det här. Eller någonting annat. Utan när du möter Gud, så möter du verkligheten själv. Du möter saker och ting som de verkligen är. Du möter också dig själv som du verkligen är. Utan makeup. Så jag gick upp ett ljus för kvinnorna, men förstod ingenting. Men det är sant. Utan makeup, utan någon sån här fasader. Precis som du är. Och det var man väldigt rädd för. De ställer en annan fråga. Vad skulle hända om Gud kom till dig här i Vasa, där du är? Tänk om han kom till din dörr. Hur skulle du reagera? Han kommer och knacka på, bang, bang. Så kommer han in. Vad skulle du göra? Vad skulle du inte göra? När Gud kommer på besök så visar det sig vad vi har på våran insida. Det är därför det är så viktigt för oss att ha en korrekt gudsbild. Eller hur? För annars är det ju livsfarligt. Jag menar, är han din högstadierektor eller någon annan skräckinjagare person du har i ditt liv? Jag vet inte. Men är han den här kontrollanten, den här som felsökaren, då är det ju klart, det är katastrof om han kommer. Därför att i ditt skåp finns det koppar som inte står i raka rader. Eller hur? Det finns städskrubbar, eller det finns skrubbar som inte har blivit städade på ganska många år. Och tänk om Gud kommer och ser alla de här sakerna, då skulle det inte vara så jätteroligt. Vi ska läsa lite Bibeln tillsammans. Om en man som fick Gud på besök. I första Mosebok, det 18 kapitlet. Så får Abraham Gud på besök. Det är ganska speciellt. Det står i första Mosebok, det 18 kapitlet. Om du har din Bibel med. Första Mosebok 18 och vers 1 så står det så här: Herren uppenbarade sig för Abraham vid Mamres terebintlund. Hur många av er vet hur en terebint ser ut? Du är fråga, för det var bara två. En terebint är det här trädet som så här. Vet ni det som ni ser som är mycket i Mellanöstern och det här som är ganska stort och som är ganska mycket skugga under. Där satt Abraham. Så nu vet du, nästa gång du hör terebint så vet jag, men det där vet jag. Det ser ut. Du kan googla på det om du tycker att min illustration var bristfällig. Så kan du göra det. Men i alla fall, där satt Abraham under sin terebintlund. Det var säkert varmt och han satt i skuggan där. Alltså försök föreställa dig det här scenariot. Herren uppenbarade sig för Abraham vid Mamres terebintlund, där han satt vid ingången till sitt tält när dagen var som hetast. Han såg upp och fick se tre män som stod framför honom. Då han fick syn på dem så skyndade han sig mot dem från tältöppningen och bugade sig till jorden och sa: Herre, om jag har funnit nåd för dina ögon så gå inte din tjänare förbi. Låt mig hämta lite vatten så att ni kan tvätta era fötter och vila er under trädet. Jag ska också hämta ett stycke bröd så att ni kan styrka er innan ni går vidare. När ni har tagit vägen förbi er tjänare. De sa: gör som du har sagt. Abraham skyndade sig in till tältet till Sara och sa: skynda dig och ta tre seamot fint mjöl och knåda det och baka brödkakor. Själv sprang Abraham bort till boskapen och tog en sped och fin ungkalv och gav den åt sina tjänare som skyndade sig att tillreda den. Sen tog han gräddmjölk, sötmjölk och kalven han låtit tillreda och satt fram åt dem. Och han stod hos dem under trädet medan de åt. Abraham är en typisk man. Jag gillar så att läsa till Abraham. Han gör precis som alla karlar gör. Vet du det? För först lovar han mat. Och sen rusar han in till tältet till Sara och säger: nu fick du bråttom. Jag menar, finns det något mer manligt sätt att göra? Han lovar stort men han har inte någon plan eller någonting. Men sen får han till Sara och säger: nu var det dags. Men i alla fall, vi kan lämna den biten, den tar vi för något annat seminarium. Och konstaterar i alla fall att hans respons när Gud kom på besök var precis det rätta. Hans respons var, han säger: Herre, om vi har funnit nåd för dina ögon så gå inte din tjänare förbi. Alltså i Abrahams liv så fanns det en längtan efter att Gud ska uppenbara sig. Alltså det fanns en längtan hos honom att jag behöver få mera ett större möte med Gud. För att veta hur jag ska göra, för att veta hur jag ska bygga upp mitt liv och så vidare. Så hade han den här inställningen. Så direkt de här kom så rusade han upp och sa: kom hit till mig. Han rusade inte därifrån. Så kanske vi skulle göra ibland om man såg Gud komma. Och de här männen, de kom ju dit. Eller hur? Samma sak hände när Jesus uppenbarade sig för de här männen som var på väg till Emmaus. Efter att Jesus har dött och uppstått så uppenbarade sig för de här männen. Och när de hade kommit fram till Emmaus, då var Jesus på väg och så gå vidare. Men då säger de här männen som hade gått med: kan du inte stanna här över natten? Och Jesus som var på väg vidare, det här är ganska stort, nu talar vi om Gud. Han ändrar sin plan. Kan liksom Gud ändra sin plan, tydligen. För han var på väg bort, men de sa: kan du inte stanna här? Och så stannar han med dem. Över natten. Han gick in till dem och de åt tillsammans. Så att den här reaktionen, den här inställningen, så tror jag är jätteviktig för oss för att möta Gud. Att den här länge: Gud, jag vill möta dig. Gud, jag vet att inte jag är perfekt. Jag vet att inte jag har allting under kontroll. Men jag behöver få möta dig. Jag längtar efter att få möta dig. Jag söker mig till platser. Jag söker mig jag sätter mig i sådana situationer, Gud, så att jag kan möta dig. Därför att jag vet att när jag möter dig så då blir livet på rätt köl. Då kommer jag i rätt ställning. Så vi kan konstatera. Det är det. Att din reaktion kommer att spegla vilken bild av Gud du har. Vad du kommer att göra när Gud kommer nära, det avgörs på hur du ser på honom. Är han som Petrus säger i andra Petrus brev 2:25, så säger han att Gud, han är min själs herde och vårdare. Det är ganska snyggt. Det är nästan poetiskt sagt. Att Gud, han är min själs herde och vårdare. Han är den som vårdar om mig. Han är den som tar hand om mig. Han är den som leder mig på rätta vägar. Eller är din Gud sträng och dömande? Då kommer du att rusa iväg. Det fanns en som rusade iväg i Gamla testamentet. Han hette Jakob. Gud kallar honom för mask Jakob. Därför att han slingrar sig hela tiden. Hela hans liv gick ut på det här. Att han slingrar sig, han hittar på olika sätt. Han fick sin förstfödslorätt norpad av sin bror och så vidare. Han sprang och han försöker hela tiden. Eller så har du Abraham. Som sprang i helt motsatt riktning från Jakob. Han sprang till Gud. Därför att han visste att det var hos Gud som det fanns lösning på problemet. När Gud uppenbarar sig så uppenbarar han sig som Fader vår. Han uppenbarar sig inte som din chef, som din överordnade, som din boss eller någonting annat. Utan han uppenbarar sig som fader vår. Och det som händer, till sist fick jag också nämligen Jakob möta Gud. När han brottades med den ängeln. Det som hände, det var att hans liv blev förvandlat. Jakob hade hela sitt liv, kanske som någon här, haft problem med relationer. Hela sitt liv han haft problem med relationer. Han lurade andra, men han blev själv lurad gång på gång på gång på gång. Av Laban och av alla möjliga andra. Så lurade honom hela tiden, ända tills han mött Gud. Då fick han hela relationen. Följande gång han mött sin brorsa som var ut för att i princip döda honom. Så blev det ett fantastiskt försoningstillfälle. Abraham, när han mött Gud, så gick han från Abraham, den här barnlösa, till Abraham, som blev far till ett stort folk. Och som det står att alla släkten på jorden blev välsignade på grund av honom. Vi har i församlingen någonting som vi kallar Jesus helger, som vi kallar encounters. Som egentligen handlar om just det här att få sätta sig ner och möta Gud. Att få sätta sig ner en helg för att vara tillsammans med Gud. Därför att varenda en av oss i princip lever i ett extremt hektiskt tempo. Jag träffar inte någon som har för mycket tid. Utan de flesta av oss lever i ett väldigt hektiskt tempo. Och när vi gör det så är det väldigt svårt att möta Gud. Därför att ska du möta Gud så måste du sätta dig ner. Ja, men om jag ska tala med dig, alltså innan jag predikar för dig. Om jag ska tala med dig så måste jag ju sätta mig ner med dig, eller hur? Jag behöver sätta mig ner, jag behöver fråga hur du mår. Jag behöver ge den här signalen att jag är inte på väg någonstans. Jag har tid att sätta mig ner. Och jag tror att en av de stora problemen för oss när vi ska möta Gud är att vi har så förtvivlat bråttom hela tiden. Det är alltid någonting som ska göras. Det är alltid någonting som ska ske. När Jesus satt sig ner med människor, så då hade han alltid tid. Jag ska avsluta den här predikan med att läsa ett bibelställe som du säkert kan. Men jag ska läsa det i en annan översättning. Det är det här bibelstället när Jesus går ut på marknadsplatsen och säger han: kom till mig alla ni som arbetar och bär tunga bördor och så vidare. Men så står det, när jag direkt översätter en översättning som heter The Message. Så om du nu vill, det här är inte någon manipulation eller någonting sånt här. Nu måste du gå in i någon sorts mood. Men om du vill så slut dina ögon och lyssna till den här bibelöversättningen. För jag tycker i alla fall att den är fantastisk. Den går så här. Jesus säger: är du trött? Är du utsliten? Eller är du utbränd på religion? Kom till mig, dra dig undan med mig och du kommer att återställa ditt liv. Jag ska visa dig hur du kan leva på riktigt. Följ med mig och arbeta med mig. Se hur jag gör det. Lär dig nådens otvingande rytm. Jag kommer inte att lägga någonting tungt eller skavande på dig. Utan håll dig till mig och du kommer att få lära dig att leva fritt och leva lätt. Det här är det liv som Jesus vill ge dig. Inte en tillprestationsgrej. Utan ett liv som ger dig kraft, som ger dig energi, som ger dig så att du kan orka med allt det andra.